Senast igår kväll när jag satt hemma och kollade på en serie som jag streamade på tvn så fick jag flera gånger stanna upp och hoppa tillbaka i den här serien. För jag insåg att jag hade missat någonting. Och varför hade jag det? Jo, för jag hade helt egentligen utan att tänka på det tagit fram telefonen och scrollat sociala medier medan jag satt och tittade på tv. Och det här, det gör jag ju nog varje gång när jag sitter i soffan och ser på serier, inser jag nu när jag tänker på det. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten frågar jag psykologen Reidar Nervander. Hur påverkar det min hjärna att jag ständigt hoppar mellan olika saker att fokusera på, och finns det något sätt att sätta stopp på det här beteendet? Vad gör du just nu? Ja, just du som lyssnar på nyhetspodden. Vad gör du just nu? Delar du just nu din koncentration mellan både podden och någonting annat? Det är lugnt, det gör jag också oftast när jag lyssnar på poddar, så jag förstår dig helt och hållet. Men det här med att hela tiden sitta och multitaska och att aldrig riktigt bara sitta och fokusera på en sak eller gud förbjuder sitta och ha tråkigt, det här kan vara symptomen på någonting som kallas för ADT, alltså en sorts koncentrationssvårighet. Jag idag bjuder in psykologen Reidar Nervander till nyhetspodden för att tala om just det här med ADT. Reidar, om vi till en början kan definiera, vad är det handlar om? Vad är ADT?
No, ADT står för Attention Deficit Trait, som då är ett begrepp som man har valt. Det är inte låst ännu, men att med det begreppet ligger för tillfälle. Mm-hmm. Det kan vara att det ändrar. Jag hoppas att det ändrar, jag kan berätta lite mer senare varför. Mm-hmm. På svenska så översätts det lite klumpigt till självförvållade då koncentrationssvårigheter, mm-hmm. som också som begrepp är lite klumpigt. Men de här två är de som används nu då, både liksom i svensk Finland.
Men vad är då skillnaden mellan ADT och ADHD? Reidar förklarar att den största skillnaden är att ADT inte är något som är medfött utan något som tenderar att dyka upp med tiden. ADHD däremot anses av psykologer och läkare vara något som du föds med, så koncentrationssvårigheterna som kommer i och med det orsakas inte av omgivningen och miljön du lever i. Så var går då gränsen mellan någonting som är en diagnos, som ADHD är, och någonting som kan kallas för självförvållade koncentrationssvårigheter?
Där har du en svår fråga, och kanske ännu för 20 år sedan när sociala medier och internet ännu inte var så i bruk, så då fanns det den här tanken att det borde uppvisas redan i tidig ålder. Diagnosmässigt så är det före åldern 12 ska de här symptomen då, eller problemen visas. Och har man det dykade upp som vuxen, till exempel man har inte haft det som barn, man ser inga spår av koncentrationssvårigheter då som barn, så anser man mer att det skulle kunna hänga ihop med livsstil. Men sagt det, så nu har vi då generationer som växer upp med den här telefonen, till exempel med det här informationsflöde från egentligen väldigt ung ålder. Och jag tror att det kommer bli extremt svårt att skilja nu härifrån framåt på vad som är medfött och vad som bara blir inlärt. Och det här är ett stort problem som vi kommer att möta och som jag kommer att möta inom min jobbkarriär också.
Mm. Du sa att det här begreppet är lite problematiskt. ADT är självförvållade koncentrationssvårigheter. På vilket sätt menar du?
Om vi tar först det här Attention Deficit Trait. Mm-hmm. Så trait står egentligen för ett drag, det som det betyder. Och personlighetsdrag innehåller samma ord. Och personlighetsdrag anses i psykologin vara väldigt rigida. Saker som är svårt att ändra på. Och jag är inte helt säker på att forskningen ännu stöder att det här skulle vara lika rigid, lika stelt och lika fast i oss om vi har fått det, om vi uppvisar de här symptomen som ett personlighetsdrag till exempel. Mm-hmm. Och också nu om man går in i forskningsvärlden och skriver attention deficit trait, så stöter man på väldigt mycket varierande liksom forskning, och mycket hänger ihop med bara ADHD. Så det glider in automatiskt på det att det skulle vara en medfödd komponent. Så som ord så tycker jag hittills att det kanske inte är det bästa att använda sig av. Och sen det andra är det här självförvållade koncentrationssvårigheterna. Som jag sa tidigare, så självförvållad så anklagar direkt individen. Mm. Och jag tänker att i det samhälle vi lever och var vi tvingas leva också på arbetsmarknaden med information, med e-post, med det här upplevelsen att ständigt vara emottaglig till meddelanden, till kontaktförsök och så vidare, så är inte någonting riktigt har möjlighet att välja heller. Mm. Så är det då självförvållat, för att om vi ska kunna fungera i samhället, ha jobb och så vidare, så måste vi göra det här. Vi måste finna oss i den här situationen. men kanske blir ett offer av vad det sen orsakar i oss.
Mm. Ja, jag tänker så som jag här i studion sitter just nu, så har jag en skärm där jag håller ett öga på att det vi säger kommer in i vårt system och att ljudnivåerna ser bra ut, och så har jag en annan skärm framför mig med en hel del knappar där jag försöker hålla ett öga på hur det låter, om jag behöver åtgärda ditt eller mitt ljud på något sätt, och så har jag ett papper framför mig med frågor och så lyssnar jag på dig när du diskuterar. Det är liksom det här som jag utsätts för, men som inte på det sättet kanske kan kallas självförvållat. Förstår jag det rätt?
Ja, exakt så. Och det är kanske du blir egentligen tvingad till den här ultimata multitaskingen som vi vet att sliter jättemycket på hjärnan. Och jag vet inte, kanske du efter en lång arbetsdag så kan du känna dig trött när du kommer hem. Upplever du såna?
Ja, absolut.
Ja, och jag tänker att hela tiden hamna splittra uppmärksamheten på det här sättet så måste någonstans kännas, och det gör det för mig också och för de flesta andra. Och här har du ju egentligen inte ett val, utan det här är ditt jobb. Du betalas för att göra det här, men samtidigt så kostar det dig. Det kostar dig slitage på din egen hjärna, den tröttas ut. Och när du kommer hem så har du säkert mindre energi till fritid och till de människorna som är nära dig, vänner och familj. Och så tålamod är kanske mindre eller orken.
Men om vi då funderar mera på ADT-symptomen som vi var inne på. Vad är mest bidragande till det? Vilken livsstil och vilka vanor är det som är mest bidragande till de här symptomen?
Ja, det finns tror jag många vägar till Rom, som det heter. Mm. Jag tänker att det som forskningen visar i alla fall att tankearbete, har man jobb där man måste mycket tänka, man måste mycket multitaska, man måste finnas tillgänglig för andra. Så där så tenderar det finnas en absolut en belastning. Sen så blir vi alla utsatta för skärmar överlag, fast man inte ens skulle jobba. Så det är nyheter, det är sociala medier och annat. Och sociala medier tenderar att visas, dyka upp i vår telefon, eller hur?
Mm-hmm.
Och den har vi i fickan hela tiden nästan, om man inte sätter undan den. Och där så tror jag att människor som använder jättemycket telefonen, och inte kanske bara telefonen utan mera det här sociala medier, kortsiktiga videon, kortsiktig info, man läser små klipp här och där, tittar på korta videon. Så gör man jättemycket av det, så tror jag att med tiden, och det verkar också forskningen visa, så verkar det slita på hjärnan, trötta ut hjärnan mer och mer, och så kan man börja uppvisa den här typen av koncentrationssvårigheter som vi nu talar om, som ibland roddas ihop med då ADHD.
Ja, sociala medier, korta videor och hur de påverkar barns och ungas hjärnor, det är ju en diskussion som pågår runt om i världen, också på ett politiskt plan just nu. Och en del av debatten som vi ser idag kring just sociala medier har sitt ursprung i en bok som heter The Anxious Generation. Den här boken tar upp varför många unga mår dåligt just nu och varför det kanske inte är en tillfällighet. Psykologen Jonathan Haidt, som har skrivit den här boken, menar att vi på ganska kort tid har förändrat barndomen i grunden i och med att den har flyttat från den fysiska världen till den digitala. Fri lek och självständighet har ersatts av skärmar, ständig uppkoppling och social jämförelse. Konsekvenserna av det här har sedan varit mer ångest, mer depression och mer ensamhet, särskilt bland tonåringar. Det här menar alltså Jonathan Haidt, och nu har flera länder börjat anpassa sin lagstiftning bland annat utgående från hans teorier. Också är i Finland diskussionen aktuell efter att statsminister Petteri Orpo i januari öppnade för en diskussion om att förbjuda sociala medier för unga under 15 år i Finland. Så Reidar, vad tror du om det här? Är det rätt väg att gå att förbjuda sociala medier för barn och unga?
Jag tänker att det är definitivt vårt ansvar som vuxna här och också för beslutsfattarna att våga här vara modiga. Forskningen börjar vara redan ganska entydig i att det sliter, speciellt på en barns hjärna som är ännu plastisk, som formas jättemycket. Och jag tänker att vi kan inte kräva av våra barn att de ska kunna själv reglera någonting som vi vuxna knappt klarar av att reglera. Att säga bara att var inte så mycket på telefonen går inte, för att plattformarna är gjorda på det sättet att vi egentligen inte ska kunna slita oss loss. Och barn har inte ännu samma förmåga att planera och reglera sitt beteende som vuxna har. Så det tycker jag att det är liksom otroligt orättvist att tänka att barn skulle kunna reglera det. Därför tänker jag att vi vuxna har ett ansvar här att göra det. Och jag tycker själv personligen, min kliniska bedömning är att jag tror att samhället och barnen skulle må bra av någon form av begränsning. Både då i skolan, men sen också att föräldrarna vågar ta det här striden och säga att hej, tyvärr, nej, det går inte ännu. Var gränsen ska gå, så den, där är inte forskningen ännu entydig. Men den är entydig, tycker jag, hittills i alla fall i det att vi behöver på något sätt ta ansvar här och begränsa användningen för barn.
Men om vi anknyter det här till diskussionen om ADT, så tolkar jag det kanske som att skärmen inte är den enda faktorn som liksom bidrar till det här tillståndet, men definitivt en faktor som har en stor roll i det.
Ja, det stämmer. Mm. Och skärmen på det sättet, den är lätt att tala om, för den kan man reglera själv. Där kan vi tala om vad kan individen göra.
Mm.
Så därför blir det lätt en diskussion som man för, att vad kan du själv göra för att kanske ha lättare att koncentrera dig, och vad är det som gör att du har svårighet att koncentrera dig, speciellt på tråkiga uppgifter då.
Mm.
Men sagt det, så det är många andra saker som påverkar, och en av dem är nog jobbmiljön, och neuroforskare Mona Moisala som har studerat det här då och talar jättemycket för det, för att öppna upp den här diskussionen om koncentrationssvårigheter och arbetsmiljö som leder till det, så säger jag just att så som vi jobbar nu och vad som krävs av oss, just som du beskrev med de här fyra skärmarna plus att du lyssnar på mig, så det är otroligt slitsamt, men sen har vi ändå inte erbjudit någon form av struktur som säger att det är jätteviktigt att ta pauser. Ofta så kan chefer helt ignorera det. Han säger att ta hand om dig och våga pausa, men så agerar de själv på motsatt sätt. Vi vet till exempel att ta en mikrosömn. Mm. Har man möjlighet att sova 10-15 minuter, stänga ögonen eller bara ligga och vila utan att fokusera på någonting. Det hjälper jättemycket, och det borde vara någonting som alla skulle ha möjlighet till. Jag förstår att på alla arbetsplatser är det inte möjligt. Du kan inte i butikskassan lägga dig ner där på golvet. Men att om du till exempel jobbar distans, så det finns någon form av skam i det, att när jag blir betald för ett jobb så får jag inte vila. Jag får inte visa till andra att jag vilar. Och bland det att du skulle sitta och titta i väggen också kan kännas som att man på något sätt blir tittar på, att jag gör någonting fel.
Mm.
Och då vet vi att rent konkret också för prestation så skulle det vara extremt viktigt att våga ta de här pauserna, att också arbetsmiljön skulle bli sådan, att den skulle stöda pauser, man skulle tala om det, man skulle tillåta människor att ta pauser, det skulle till och med kunna finnas något rum man kan gå in i som är helt utan elektronik, till och med så att det skulle vara sån här radioblockare, att inga signaler kommer in. Så när du går dit så måste du vara i pausläge.
Mm, mm. Men okej, så ADT, eller som begrepp översätts till svenska självförvållade koncentrationssvårigheter, det är en term som är lite omtvistad. Men om det ändå hänger på oss själva, vilka konkreta tips skulle Reidar då ge för att kunna motverka eller förebygga den här symptomen? Nå, såklart de ganska vanliga bassakerna. Se till att du sover tillräckligt för att återhämta dig. Se till att motionera tillräckligt för att hålla dopaminnivåerna på rätt nivå. Och särskilt nu under vintern, se till att du får i alla fall lite dagsljus varje dag. Men förutom de här basgrejerna då?
Sen det här som vi talar om, att våga ta pauser, våga sätta undan skärmen, fokusera på att koncentrera dig på en sak i taget. Du kan ha minst en timme som du fokuserar. Det behöver inte vara att du sitter och tittar i väggen, det är förvånansvärt svårt. Men det kan vara det att du till exempel tar en video som du tittar på, eller du ritar, du gör någonting som håller fokuset bara på den saken. Det vet vi också att det ger hjärnan, fast du gör någonting, fast man arbetar, så ger det ändå hjärnan mera paus från det här multitaskande, det ger det paus från e-posttittande, från den här känslan att man på något sätt måste finnas där och vara mottaglig. Man ger sig själv lov att få fara offline för en stund.
Mm.
Och att våga göra det så kräver just det här att man jobbar med sig själv också och kan godkänna att hej, högst sannolikt under den här timmen så kommer ingenting katastrofalt att ske.
Mm.
Det kan ske, men högst sannolikt inte.
Mm. Och förutom det som vi kan göra själva då, vi är ju alla en del på något sätt av någonting större. Vi alla är del av ett samhälle. Finns det några samhälleliga faktorer som du tycker att man borde ändra på?
Nu, jag tänker att det är jätteviktigt i den här debatten om telefonanvändning och då självförvållade koncentrationssvårigheter, att våga också titta uppåt. Att inte bara igen titta att vad gör varenda människa som upplever de här symptomen fel, utan våga säga att hej, det finns någonting i samhället som vi lever i nu som gör att jättemånga människor uppvisar de här symptomen. Vi har burnout, utmattningssyndrom som uppvisar sig hos var och varannan. Och när det är så globalt och det är så brett, så många människor som uppvisar de här symptomen, så tänker jag att vi måste våga se uppåt också, så att helt kanske det finns saker som man borde ändra på mer på också strukturell nivå. Och där kommer vi till att då är det inte en fråga om individens ansvar, utan mera om samhällets, politikernas och experternas liksom egentligen då ansvar.
Mm.
Så det är kanske det ena. Och det andra är att ändå våga säga att det finns nu jättemycket forskning som stöder tanken att man kan utveckla koncentrationssvårigheter utan att det är fråga om ADHD. Och det här nu några år tillbaka så fanns det här problemet att om man sökte på koncentrationssvårigheter på nätet så dök ADHD upp väldigt snabbt. Och det blev en lite någonting som vi såg inom vårdyrket, att det blev en ganska stor boom på självdiagnostiserad ADHD.
Mm.
Och i många fall så stämde det. Och det fanns många som fick en diagnos tack vare att de vågade ta upp det här. Men sen också så sitter jag liksom månadsvis också och berättar till människor att hej, att högst sannolikt så är dina koncentrationssvårigheter inte och har att göra med en medfödd ADHD, utan det finns här saker som högst sannolikt har lett till att du har utvecklat koncentrationssvårigheter. Och de kan vi jobba bort. Och jag tänker själv att det är en mera positiv sak ur den synvinkeln att man kan med beteendeförändringar och med att ändra sina egna vanor också relativt, tror jag, snabbt minska på sina egna svårigheter gällande den här frågan.
Tack för det här, Reidar.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Reidar Nervander som jobbar som psykolog. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du direkt från morgonen varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Lägger du till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen så skickar vi dessutom en liten påminnelse med lite info om vad dagens avsnitt handlar om direkt då det publiceras. För slutmixar dagens podd står Max Salomaa och Lukas Dahlström är producent.